Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 16. Och i den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Och så här veckan efter att den nationella krisberedskapsveckan genomförts för första gången så samtalar jag med Ida Texell som är förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda om vikten av att vara förberedd men också om vad säkerhet är och för vem säkerhet är till. Häng med! Hej Ida och välkommen till Lottapodden!
Tusen tack!
Du, kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är Ida?
Jag heter Ida Texell och jag jobbar som förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda som är i norra delen av Stockholm. Och sen är också med i regeringens delegation för Agenda 2030 där vi undersöker hur vi kan ta fram en handlingsplan för att realisera FNs hållbarhetsmål.
Så vad innebär ditt jobb? Vad gör du till dagligdags?
Ja, men så här kan man väl säga att en räddningstjänst, vi levererar ju service till människor för att de ska vara skyddade mot olyckor helt enkelt. Både före i förebyggande arbete men också när någonting har hänt. Men sen gör vi en sak till och det är ju faktiskt att vi står ju upp för det allmänna och offentliga och på något vis levererar ju service i demokratins tjänst liksom. Så att jag är otroligt stolt över mitt jobb.
Förklara det lite mer. Hur menar du att ni levererar service i demokratins tjänst?
Jo, men det är ju så här att vi är styrda politiskt av en styrelse. Vi arbetar utifrån deras inriktningar och deras målsättningar. Och med det innebär ju att vi vill göra så bra vi kan för att efterleva deras tankar om hur samhället ska fungera. Och med det menar jag att vi kan ju genom vår service bidra till funktionalitet i samhället. Mm. Som då bygger på de värderingar som uttrycks genom vår styrande församling. Så att det tycker jag är ett sätt att liksom leverera service i demokratins tjänst.
Och i media har det ju ganska ofta från och till på senaste tiden varit mycket skriverier om att brandkåren inte riktigt kan åka in och göra det de ska på grund av motsättningar i vissa områden och sådär. Hur kan man då förebygga en sån sak?
Men ett samhälle där vi vill varandra väl är en jätteviktig fråga för framtiden tror jag. Och jag tänker svara på frågan utifrån att vi måste förstå att vi är en del av samhället och vi måste förstå vad som sker i samhället. Och vi som människor i en organisation måste vilja andra människor väl. Sen finns det ju saker som sker i vårt uppdrag och i samhället som vi kanske inte förfogar fullt över. Men vad vi ska värna och vara väldigt noga med, det är att försöka förstå, agera så gott vi kan och verka för hållbar utveckling. Och då menar jag att vi kanske behöver ifrågasätta hur vi före insatser kan bidra till relationsbyggande. Mm. Eller hur vi kan jobba med kontaktnät. Eller hur vi kan utveckla relationer med kommun, civilsamhälle och annat. För att undvika och kanske förebygga att både social oro inträffar. Eller att människor känner sig exkluderade. Så för brandkåren Attundas del har vi lagt ett väldigt tydligt effektmål som handlar just om hållbar utveckling. Alltså vi vill jobba relationsbyggande, vi vill se människor och vi vill få samhället att fungera bättre och effektivare. För då tror vi att då minskar också olyckorna.
Mm. Och jag tänker att det har ju att göra med att vi som individer självklart vill känna oss delaktiga och vi vill känna att vi blir lyssnade och sedda. Och få vara del och påverka vårt eget lokala samhälle. Och krisberedskapsveckan har ju precis genomförts. Och där är ju, bygger ju hela veckan på just att individer ska ta ansvar för sig själv ifall att det händer någonting. Hur liksom spelar det in i det arbetet?
Det är en jättebra take. Min personliga uppfattning är ju att människor behöver betraktas som betrodda subjekt. Alltså, jag tror supermycket på att människor kan och vill bidra. Mm. Vi har vid flera kriser sett hur människor liksom bildar egna nätverk, har egna sociala strukturer, vill göra någonting. Mm. Och som beslutsfattare då, vilket jag är vardagligen, så tänker jag att det spelar ju roll för hur jag utformar mina styrprocesser. Mm. Tror jag att människor kan och vill bidra och har riktigt mycket att liksom tillföra och faktiskt se dem som åtgärdsproducenter också, ja då kan jag ju styra min verksamhet utifrån de principerna, vilket jag tycker att vi gör här. Mm. Det är en himla skillnad till att liksom tro att människor behöver tas hand om enkom då. Det är klart att det finns situationer där du hamnar i trassel och någon behöver hjälpa dig, det är ju inte konstigt va, men grundplattformen i mitt ledarskap handlar om att människor är jätteduktiga. Människor kan, människor vill väl. Och jag har en positiv ansats när jag försöker liksom prata om vad säkerhet är. Mm. Jag tror det är en jätteviktig del för framtiden att starkt kognitivt vilja varandra väl och tro gott om varandra. Mm. Liksom. Mm.
Och vad är säkerhet?
Ja, en jättebra fråga. Jag har ju funderat en hel del på det här. Inom ramen för mina studier under 2 år nu då, så har jag formulerat min slutuppsats kring den svenska säkerhetsdiskursen. Och min underrubrik på den är imperativet varför risker och säkerhet måste demokratiseras. Och nu ska jag svara på din fråga om säkerhet för studien. Studien har ju då presenterat några viktiga slutsatser som jag då ser det. Och det första är att säkerhet måste vara mänsklig. Alltså begreppet mänsklig säkerhet som då myntades liksom för ett tag sedan tycker jag är väl värt att diskutera. Mm. Jag har också använt en teoribildning från Abrahamsson från 2016. Där jag tittat på den här offensiva säkerheten i termer av relationsbyggande versus då den defensiva säkerheten i termer av repressiva åtgärder, stängsel och kontroll- och skyddsmekanismer. Och min take på det här, det är ju att säkerhet för framtiden behöver vara mänsklig och den behöver utgå från ett offensivt perspektiv. Och vad menar jag med det då? Jo, för att relationer konstituerar liksom hur vi uppfattar både risker och sammanhang. Och jobbar man inte med relationer i ett samhälle och utvecklar funktionella former, så kommer du inte att kunna utveckla liksom skyddsmekanismer eller tolka risker tillsammans. Och det är jätteviktigt. Det finns ett ramverk för det här som togs fram 1988 av Slovic och Kaspersen, som är jättedistinkt i att risker eller hot, de ses alltid utifrån en social kontext. Mm. Därav är relationer och syn på människor helt avgörande för hur vi lanserar liksom olika lösningar eller konstruerar olika typer av skydd. Så att sammanfattningsvis, mänsklig säkerhet, den behöver utgå från att människor är betrodda subjekt och att vi måste satsa på den offensiva delen lika väl som de repressiva defensiva åtgärderna. Liksom.
Och du brukar ju prata om att skapa ett hållbart samhälle.
Yes.
Hur, förklara lite mer vad du menar med det.
Grundtanken i att skapa ett hållbart samhälle handlar om att människor behöver få bli bekräftade för de är, oavsett hur olika vi är. Olikhet är liksom bra. Mm. Vi behöver inte tycka samma, och faktum är att det är bra att vi har en helt annan liksom spänst i samtalet om vi nu har lite olika världsbilder att utgå ifrån. Hållbarhet utgår från att man får vara den man är och att man får bli betrodd utifrån sin tolkning av sin värld liksom. Och att vi respekterar varandra i det också. Mm. Och det här är väldigt meta kanske, men jag tror det är viktigt att i dagens samhälle prata om att goda relationer och dialoger framför debatter är extremt värdefulla. Och med det menar jag att dialogen är där man möts om just ens uppfattning om världen och de olikheter man står för är jätteviktig för att förstå varandra. Och snarare då än det vi ser ibland, debatter som snarare handlar om vem som kan vinna över vem och vem som har den starkaste retoriken eller den mest populistiska eller kraftfulla ledaren. Liksom. Det är desavouerande för ett samhälle, anser jag. Liksom. Att vinna över varandra är sällan en framgångsfaktor. Liksom. Utan nej, men teamaktivitet och relationer och nätverksstrukturer tror jag är otroligt viktigt. Och att få respektera de olikheter vi har. Liksom. Mm.
Och apropå olikheter. Jag tänker det finns i olika yrkesgrupper olikheter. Brandkåren är en sån. Och där har ju du startat ett nätverk för att just få in fler kvinnor i, inte bara brandkåren väl, utan mer
i det svenska krisberedskapet till exempel, i Yesbox. Jo, men det stämmer. Jag tycker ju att jämställdhet och jämlikhet är viktigt, och jag tycker ju att det lägger också en bra grund för hur vi liksom jobbar med värdekedjor. Och räddningstjänst och krisberedskap är ju inte jämställd. Det är ett faktum som är ganska påtagligt. Så 2015 grundade jag ett karriärnätverk för kvinnor inom det svenska krisberedskapssystemet. Och det nätverket heter Magma. Den handlar om att utmana normen av hur kvinnor med makt får bete sig. Det handlar också om att faktiskt göra positiva, bra inslag i både debatten och arrangera olika typer av forum där människor kan få, och framförallt kvinnor då, kan få mötas och liksom ta inspiration av varandra. Mm. och så. Så att jag har tagit ganska tydlig ställning för att detta är en väldigt viktig fråga i att både leverera service i ett demokratiskt värld så, men också för att liksom faktiskt göra service bättre. Får vi med perspektivet om man ser fan, så är ju det ännu bättre för vår verksamhet. Så att jämställdhet är en strategisk fråga utifrån att leverera bättre service. Det är ju rent enskilt bara det handlar om. Får vi med en bredare uppfattning, vi får med kraftfulla beslutsfattare och leverera grymmare service helt enkelt. Så det är så det är. Magma rules.
Eller hur? Och där, Lottakåren håller ju definitivt med om att det behövs fler kvinnor in i krisberedskapssystemet. Just för oss, som du säger, skapa mångfalden.
Yes.
Och se till att vi tar vara på allas kunskap och erfarenheter. Och jämställdhet är ju också en väldigt stor del utav FNs agenda 2030. Dels har det ett eget mål, mål 5, men det genomsyrar ju alla målen. Och som du sa så sitter du med i delegationen. Hur går arbetet där och hur tänker ni?
Men jag delar ju, jag vill bara säga så här, jag tycker att Lottakåren gör ett fantastiskt jobb och ni gör ju så mycket mer än bara det som syns på ytan emellanåt, och framförallt så handlar det om vad ni står för. Ni står ju för demokrati och ni står för jämlikhet och jämställdhet, och i förlängningen skapar det liksom, som jag ser det, också ett säkrare samhälle. Jo, men det är rätt det där med Agenda 2030. Jag ingår tillsammans med några övriga delegater i då den delegation som regeringen utsåg i mars 2016. Vårt uppdrag är att ta fram en handlingsplan för att realisera FNs 17 mål och 169 delmål i en svensk kontext. Så arbetet har vi lagt med en ansats om att inkludera olika perspektiv. Vi har insamlat och fört dialog med flera olika partners från privat näringsliv, svenska myndigheter, civilsamhälle och ideella organisationer för att lyssna in vad deras bild av hållbar utveckling är. Återigen, utgår man från principen att man själv är tematisk expert om allt, då blir världen ganska snäv. Och vi har fått en fantastisk palett av uppfattningar, synpunkter, tips, slutsatser helt enkelt i vad olika organisationer tycker att Sverige bör göra. Så det första steget var den här inkluderande debatten, dialogen eller vad man nu väljer att kalla det. Och sen har vi då tillsammans med kansliet tagit fram utkast till handlingsplan som ska presenteras regeringen i slutet av maj.
Tillbaks då till krisberedskapsveckan. Om man nu tänker nu då att syftet är att väcka individens reflektion över, ja men vad kan jag göra för att vara förberedd om det händer någonting som gör att samhället inte kan hjälpa mig? Ja. Så måste jag ju ha en egen hemberedskap.
Yes.
Varför är det viktigt då?
Jo, men jag tänker så här, krisberedskapsveckan visar ju att vi kan testa lite nya grepp kring att involvera människor i diskussionen och dialogen kring säkerhet och risker. Så det tycker jag har varit bra. Sen kan vi säkert utveckla krisberedskapsveckan och göra den ännu bättre. Men jag tycker att anslaget och ansatsen om att informera, diskutera, tala om är jätteviktig om vi ska jobba för mänsklig säkerhet och få människors egen makt att stärkas. Så att man på något sätt kan relatera olika åtgärder till sitt eget väl och ve.
Och i din studie då, vad kom du fram till att det här behöver vi göra för att just skapa den här inkluderingen och dialogen?
Ja, min studie heter då, det är en perspektivstudie på den svenska säkerhetsdiskursen. Och underrubriken handlar om imperativet varför risker och säkerhet måste demokratiseras. Jag tänker att jag kan dra lite kort och så får man läsa mer sen. För den ska presenteras nu i juni. Man kan säga att det är tre bärande pelare som jag tänker vi kan prata lite här om. Den första delen i studien handlar om hur vi diskuterar, hur vi pratar om säkerhet i Sverige idag. Det ska jag berätta lite om. Den andra delen handlar om beslutsprocesser i en komplex omvärld. Och den tredje delen handlar då om att prata om vad som är skillnaden mellan komplex och komplicerad.
Just det.
Sen använder jag då den svenska säkerhetsstrategin som beslutades av regeringen per den 8 i första 2017 som liksom empiri. Och utöver den så har jag också gjort intervjuer som jag använder som då empiri med 20 stycken olika befattningshavare. Och sen gör jag en teoretisk studie då som jag också använder i studien. Och vad jag har kommit fram till, ja, ett halvårs jobb eller något väl ungefär sådär. Jo, men jag har väl kommit fram till att säkerhetsfrågan är ju en central fråga just för tillfället och naturligtvis utifrån min horisont den mest intressanta frågan och den mest intressanta politikområdena. Men idag i den svenska säkerhetsdiskursen så tenderar vi ofta, eller studien visar på att vi har ett förhållningssätt som är att likna vid Abrahamsson, han har skrivit en rapport 2016 om säkerhet och att vi tenderar att prata mer utifrån defensiva termer. Mm. Det vill säga hur vi bygger institutioner i termer av att förstärka, återuppta, bygga liksom institutioner bättre rustade för att kunna hantera hot och risker. Så. Och också då en dragning så kallat då att liksom mer statscentrerad säkerhet.
Mm.
Medan jag har upptäckt då och tycker mig se ett behov, och det pekar då också studien på, är att vi jobbar med offensiv säkerhet som handlar om relationsbyggande, som handlar om att stärka egenmakt hos människor och som handlar om att då demokratisera risker och säkerhet utifrån att faktiskt involvera människor i samtal om säkerhet och utveckla liksom ett civilsamhälle som då står starkt. Så där har vi väl en del som jag tycker man skulle kunna prata om. Alltså att öka den samhälleliga offensiva säkerheten. Mm. Det inslaget i debatten tycker jag behöver lyftas fram. Den andra delen då som handlar om beslutskontexten. Det är att vi har idag en mycket mer expanderad beslutskontext om vi jobbar med säkerhet. Det innebär att vi har liksom flöde som pågår parallellt, och då menar jag flöde av lösningar, problem, beslut och vilka som ingår i de här beslutsprocesserna.
Mm, mm.
Och det behöver man förstå, och då har jag en take på att rekonfiguration och adaption i att tolka och förstå kommer att bli viktigare än effektivitet i framtiden. Okay. Och den tredje delen handlar då om att världen idag är komplex. Och så beskriver jag lite vad komplex är och problematiserar skillnaden mellan ett komplicerat system och ett komplext system.
Mm.
Så man kan väl säga så här, med stöd av studien så är min uppfattning att samtalet om säkerhet ska ta ut sin utgångspunkt i liksom människors egenmakt. Och jag tänker också att det är liksom befolkningens motståndskraft som lägger förmågan för hur väl våra organisationer utvecklas. Som i sin tur värnar liksom våra grundläggande värden. Och på något vis ändå liksom spelar roll för vår politiska oberoende, vår självständighet och så vidare. Så att jag har tittat även på Westbergs modell från 2015 och så har jag utmanat den lite i termerna av vem är säkerhet till för?
Mm.
Mm, och vad är säkerhet? Mm. Vem är den till för? Det är också analyserat lite grann. Och hur vi då som befattningshavare och beslutsfattare faktiskt uttrycker oss om säkerhet.
Mm.
Vad är viktigast och vad är säkerhet till för och vem är den till för.
Mm.
Sen ska man komma ihåg att en tanke jag har det är att egenmakt och mänskliga relationer spelar roll för hur vi låter varandra vara olika och vad vi låter få utrymme i termerna av vilket Sverige vill vi försvara.
Mm.
Alltså vad är egentligen det som är skyddsvärt?
Mm.
Alltså på riktigt, vad är det?
Mm.
Så, och den här är ju en filosofisk och en rent praktisk diskussion naturligtvis, men den är också intressant tycker jag.
Absolut.
Om man nu ska säga en sak till i studien så pekar den på hur säkerhet kommer att kräva ett multilateralt samarbete mellan civilsamhälle, däribland liksom Lottakåren, andra aktörer, privat näringsliv och det offentliga. Med andra ord, att bara myndigheter eller stora byråkratiska organisationer levererar säkert kommer inte att räcka.
Men du, bara för att runda av samtalet lite då, om man tänker individen, för det är ju det du baserar din studie på också, vikten här nu av att individen är med och delaktig för att vi ska ha ett hållbart samhälle där alla känner sig delaktiga. Vad kan man som individ göra nu då för att bidra till sin egen säkerhet men också till hela samhällets säkerhet?
Ja, vad kan man som individ göra för att liksom öka sin egen säkerhet? Ja, men jag tror så här. Ta del av olika kloka organisationers tips och lösningar. Det kan vara allt ifrån civilsamhälle till liksom ideella organisationer till din kommun eller till din räddningstjänst eller så. Läs lite. Säkerhet är ett häftigt begrepp liksom. Sen två, sen tänker jag prata med din omgivning, din släkt och dina vänner, hur ni kan hjälpa varandra om det skulle vara något som händer. För att mycket byggs liksom i närhetsprincipen i ditt lokalsamhälle och i din sociala kontext. Så börja för samtalet, det är mitt tips.
Härligt. Det hoppas vi att lyssnarna tar till sig av. Och så tack så jättemycket, Ida, att vi fick sitta ner och ta en stund av din tid.
Stort tack.
Ja, efter det här samtalet så är det väl ingen tvekan om att vi alla måste ta vårt eget ansvar att säkerställa vår egen säkerhet. Och i och med att vi gör det så säkerställer vi också samhällets motståndskraft. Och som Ida säger så gäller det att ta det första steget. Till exempel genom att läsa på och sen ta nästa steg och nästa. För att ha kunskap, det gör att vi kan agera effektivare när vi ställs inför en oväntad situation. Och då kan vi också hjälpa andra. Lästips om det vi samtalat om hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 1 juni. Och då samtalar jag med rikslottachef Barbro Isaksson om hennes erfarenheter av att göra utlandstjänst med Försvarsmakten. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!